Hejsan, hejsan, Patrik här. Före vi sätter igång vill jag bara passa på att tipsa om scouting-rapporterna som har börjat dyka upp i Aftonbladets egna poddspelare just nu. Först ut är scouting-rapporter på Real Madrids och Real Sociedads Martin Ødegaard, den norske supertalangen verkligen, som aspirerar på att bli nästa superstjärna verkligen. Och den andra på Kai Havertz, Tysklands nästan motsvarighet skulle man kunna säga. Offensiva mittfältaren som jagas av både Liverpool och Chelsea. Verkligen Tysklands nästa superlöfte. Så kolla in scoutingrapporterna på de här två spelarna. Gå in i Silly-bloggen så hittar ni länkar till artikeln där spelaren ligger och så kan ni lyssna. Just nu ska vi säga då, en liten brasklapp, funkar det här bara med er med iOS-appen, alltså Aftonbladets iOS-app. Det här kommer snart till Android-användarna också, så håll ut. Och scouting-rapporterna är för dig med Aftonbladet Plus, och om du inte är pluskund nu så skaffa gärna det, så kommer du få scouting-rapporter hela sommaren. Så gå in i bloggen, leta upp länken till spelaren. Och sen så kan du lyssna på Makotos förträffliga scouting-rapporter på Martin Ødegaard och Kai Havertz. Och fler kommer vara så säkra. Nu kör vi igång avsnittet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Fillypodden tillbaka här. Det är fredag när inspelningsapparaten slogs på här hemma i huset. Ja, det är ju så det är nu. Man sitter ju med en inspelningsapparat hemma samtidigt som man har en liten länk eller en hörlur. Och på andra sidan den hörluren så har jag med mig Frida Fagerlund och Kalle Karlsson denna morgon. Istället för att fråga hur det är med er ska jag fråga, vad har ni för planer för helgen? Så varierar vi oss lite här nu, direkt i avsnittet.
Alltså jag, det är ju fortfarande lockdown här liksom, så att det går inte att göra så mycket. Men det blir kanske att man träffar upp några vänner i alla fall på lite distans. För det har man tillåtit sig att göra nu. Så att vi planerar väl att göra någonting sånt möjligtvis. Det är ju, för att dra en väderleksrapport så det måste jag göra nästan. För att det är så varmt här så att man håller på att koka totalt. Så att man får passa på så länge solen och värmen är här.
Mm. I Västerås då, skiner solen där också, Kalle?
Ja, det är ganska bra väder här också. Det blir varmare och varmare. Dock inte i någon sån där tropisk hetta. Men det är ju i alla fall tillräckligt bra för att man ska kunna vara ute och lapa lite sol. Inga större planer för helgen, dock faktiskt en träningsledig helg, så att något ska vi väl hitta på. I och för sig imorgon, den är fullspäckad då, men då ska jag upp till Stockholm och gå på brorsans bröllop där, ett minibröllop. Dock får vi ju inte gå in på bröllopet, utan det är fortfarande restriktioner, så att vi får ju hålla oss utanför själva vixen. Och sen får vi väl se när ringarna väl är på plats på när de har utbytts, så att säga.
Ja. Det måste ju vara ganska alltså annorlunda tid att gifta sig i de här tiderna helt
enkelt.
Ja,
det kan man tänka sig. Det har varit lite planering som har varit tvungen att göra så, men så är det.
Mm. Stort grattis från Sillypodden får jag säga till Kalles brorsa också inför bröllopet. Men innan vi har där så har vi faktiskt ett Berlin-derby ikväll till och med faktiskt. Det är en ny omgång av Bundesliga som väntar. Hertha Berlin mot Union Berlin. Det här glödheta derby som man ändå säger som ska då spelas fredag kväll. Vad tänker ni inför den här stormatchen? Nu blir det ju såklart, vi har varit inne på det förr, ingen publik och inte samma inramning som man kanske kunde väntat sig tidigare av ett sånt här derby, men likväl ett Berlin-derby. Era tankar kring den matchen som väntar ikväll?
Nej, men det som är mest spännande med just det här mötet är väl egentligen att det bara skiljer en poäng mellan klubbarna. Hertha steget före. Sen spelar de ju lite tvärt emot varandra, eller vad man säger. De är varandras motsatser lite grann. Men och sen inte minst så är man ju alltid intresserad av att se Sebastian Andersson och vad han kan göra, så att det är en trevlig fredagsmatch.
Jag blev förvånad när jag såg här, när jag kollade upp det inför vår sändning här, att de bara har mötts, har det blivit andra gången i högsta ligan. Där är ju ändå klubbar som har funnits ett tag. Och visserligen är det ganska logiskt eftersom Union Berlin inte har legat på den här nivån så mycket. Men jag blev ändå förvånad att det inte har skett alls. Så att derbyn i Berlin är vi inte så vana vid. Och framförallt inte när det gäller Hertha Berlin mot Union på Bundesliga-nivå. Så att det blir lite såklart en liten aptitretare där i Tyskland ikväll inför spelhelgen. Tyvärr då så blir det ju såklart utan publik, och det kan väl vara lite ledsamt då att de här inte har mötts så många gånger och att de ska mötas nu utan publik, och att man går miste om det som hade kunnat varit ett riktigt, riktigt, riktigt en riktig publikfest på Olympiastadion.
Mm. Om man tittar på trupperna också, Hertha har ju satsat rejält och har ju en liksom stor satsning på, om man såg dem i vinterfönstret, var väl Hertha den klubb som kanske var den mest aktiva av allihopa som vi har. Man plockar in Piatek, man plockar in Matheus Cunha och så vidare, och man bygger ju ett jätteintressant lag, samtidigt som vi har Union som, ja, lite som de här klubbarnas historia också, kanske snarare går på lite mer okända namn som Sebastian Andersson till exempel, och bygger ett mer kollektiv på så sätt. Det ska bli oerhört intressant att se de där två lagen göra upp ikväll. Vidare då, om man tittar på resten av omgången, är det någon av matcherna där som sticker ut lite extra för er?
Ja, alltså det skulle ju förstås vara Mainz-Leipzig då, återigen med svenska ögon, om det skulle vara så att Emil Forsberg är tillbaka och vi får se honom mot Robin Quaison. Då är det givetvis en sån match som jag hade rattat in mig på.
Wolfsburg-Dortmund är intressant också för toppstriden. Även om Wolfsburg ligger en bit ifrån så är det i alla fall ett möte där på topp 6.
Mm. Vi har ju Bayern München, Frankfurt dessutom också. Frankfurt som såg riktigt slött ut, som vissa lag gjorde här under den första omgången förra helgen mot ett, och Bayern München som har chans att avancera ännu mer då i tabelltoppen. Så
och sen har vi ju... Sorry.
Nej, säg du.
Så har vi dessutom 4-5 här. Mönchengladbach mot Leverkusen, noterar jag nu.
Mm. Med två lag som såg väldigt bra ut, ska tilläggas också, i helgen där. Gladbach och Leverkusen.
Och är väldigt
Banja.
Intressanta. Både Mönchengladbach tycker jag spelar riktigt bra fotboll under Marco Rose. Leverkusen har ju, som vi pratade om förra veckan där, Havertz såklart, men även andra spelare som är riktigt sevärda.
Mm. Blir ju ännu mer fotboll i Tyskland inom relativt snar framtid också. Det är ju Bundesliga och Zweite Bundesliga har ju dragit igång, men nu har man även fått klartecken för att man ska dra igång Dritte Bundesliga och kanske framförallt Frauen Bundesliga, alltså Bundesliga på damsidan, som kommer bli det då den första stora damligan att starta igång efter coronakrisen. Och planerad startdatum för den är då 29 maj. Vet att deras Tyska fotbollsförbundets ordförande och är väldigt glad för det här i ett officiellt uttalande. Han säger att är väldigt glad för att, alltså, klubbarna i damernas Bundesliga har varit väldigt tydliga med att de vill starta upp tillsammans, så att det är verkligen där vi behöver, och att den här ligan nu kommer vara någon sorts pionjärskap för internationell damfotboll. Vad säger vi om att den startar upp? Det känns ju bra, helt enkelt, att den gör det också, för det har ju varit lite si och så annars med damligorna runt om. Tänk på Spanien där man ställde in väldigt tidigt, Italien och så vidare också. Nu startar man ändå upp i Tyskland där först, även på damsidan.
Ja, nej, men det är förstås positivt för deras del, och också att de ser att det är ekonomiskt hållbart också att dra igång, trots att man inte har någon publik på matcherna. Jag tror dessutom att eller det ska bli intressant att se här hur den här krisen har hanterats, särskilt utav de klubbarna som inte har ett härlag att liksom luta sig emot. Wolfsburg då, som liksom är den stora, och Bayern München också, de har ju ändå här sidan och alla pengar där som underlättar för dem på ett helt annat sätt än de klubbarna som inte har den ekonomiska stöttepelaren. Men det är absolut någonting som är väldigt positivt, och också eftersom att det är viktigt nu att fortsätta liksom rida vidare på den här vågen som damfotbollen fick förra sommaren här i och med VM. Nu ser det ut som att Women's Super League här i England kommer att ställas in, och det kan jag väl tycka på ett sätt är rätt beslut, sett till att de inte verkar inte vara beredda liksom att lägga ut de pengarna som det kommer kosta att spela inför tomma läktare. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Samtidigt så anser jag i alla fall att det absolut viktigaste just nu, det är ju verkligen försöka behålla intresset och se till så att det inte stannar av överhuvudtaget. Och då är det kanske trots allt bättre att man väljer att flytta fokuset från den här säsongen och fokusera på nästa istället, kan jag tycka.
Ja, då måste jag ha gjort bedömningen på något sätt att, precis det du är inne på nu, att det är bättre att vi spänner bågen och startar nästa säsong så att inte den blir påverkad av det som skulle ske om vi skulle fortsätta spela nu och det skulle dra ut på tiden. För det måste ju vara det, eller att man gjort bedömningen att spela matcherna under corona med alla rigorösa säkerhetsåtgärder, det skulle innebära att det skulle kosta för mycket. För att bara spela matcherna kan ju inte kosta speciellt mycket.
Självklart apparaten.
Det måste ju vara hela apparaten runt omkring med alla tester och så vidare. Jag vet inte vad. Man hade ju gärna velat se siffrorna för att kunna bedöma, men de har väl gjort någon bedömning kring det och kommit fram till att det inte är hållbart. Det är klart att det är lite tråkigt att man kommer till den slutsatsen, men det är bara acceptera och sen se det positiva i att då att nästa säsong, så det är trots allt inte så långt bort. Vi är redan inne i slutet av maj, snart är vi inne i juni och då ska de ändå ha gått på semester. Det blir ett uppehåll nu och sen kör de igång igen på en ny säsong förhoppningsvis.
Finns ju en...
Jag tror inte att det blir några stora efterverkningar på liksom intresset och såna där grejer som har varit markant stigande över längre tid för damernas fotboll i England. Jag tror inte det, utan jag tror att man ofta överdriver när det gäller damfotbollen, så fort det är minsta lilla liksom motgång för någonting så överdriver man det hotet av att alla skulle tappa intresset plötsligt. Jag tror inte att det är så, utan jag tror att intresset har varit stigande över tid och det kommer fortsätta stiga, och det är inget som en avslutad säsong bara skulle kapa av intresset, att ingen skulle vara intresserad när de drar igång i höst, utan jag tror att det kommer fortsätta stiga.
Ja, alltså intresset är nog, det håller jag med om, för att alltså, den publiken som går på dammatcher i alla fall här i England, det är ju en helt annan sorts publik än de som går på herrfotboll. Så att det tror jag definitivt också, men problemet här i alla fall är ju att damlagen är så otroligt beroende av alltså liksom här sidan av en klubb, och att liksom skulle det nu vara så att det blir alltså att många klubbar får problem ekonomiskt, eller problemen att de väljer att lägga pengarna på annat, så kan det ju bli så att väldigt många damlag alltså riskerar att få ta smällen. Alltså för en sån grej. Och man har redan sett väldigt många exempel här i alla fall på klubbar, alltså damklubbar då, eller damlag som är på väg att läggas ner i princip. därför att klubbarna ger upp damlaget först. Alltså det är det som offras. Så att det är ju det, det är ju där själva oron finns. Men sen är det klart att, som sagt, tycker också att det är rätt kanske då lägga ner den här säsongen och så försöka göra det bästa av situationen då inför nästa istället.
Ja, jag har dock svårt att tro att några av de här klubbarna, de större klubbarna, skulle dra ner på sin satsning på, som de har initierat. Det tror jag inte. De har ju så pass stora ekonomiska muskler att vila på att de ska ju kunna klara det ändå. De mindre damklubbarna, ja, det kanske blir så att de äts upp då och går in under andra paraplyn och fortsätter i den regin. Det får vi ju se. Men om det intresset finns så borde de ju kunna... om intresset finns när de drar igång i höst så borde de ju kunna använda det intresset för att generera tillräckligt för att överleva i alla fall.
Ja, alltså det har funnits exempel i andra och tredje ligan i alla fall på klubbar som har gjort så här. Alltså liksom gått ut och öppet sagt att det... ja, att man har skurit ner rejält på damsatsningen redan nu. Så att det är väl det man får tänka också, att själva nivån på ligan kommer ju påverkas om det är flera av de mindre klubbarna som gör så, som kanske möjligtvis hade kunnat ta klivet upp till högsta serien. Så att nej, men det är mycket, mycket om nu. Vi vet ju inte så mycket mer, så att förhoppningsvis så rider vi vidare på den här VM-vågen.
Den lilla oron som på något sätt finns här också, det är de delarna där det var en extra stor på något sätt våg efter VM där. Om jag för exempel England och Tyskland och Frankrike och sådana har ju varit ganska långt fram när det kommer rent sportsligt, liksom på damsidan även innan VM. Man tittar på exempel Spanien och Italien när man sätter väldigt stort uppsving. Så i Spanien så har ju då den spanska, alltså La Liga på damsidan, har lagts ner av skälet att den inte anses vara en professionell liga. Vilket blir en jättekonstig grej. Jag vet att Barcelona-kapten Vicky Lozada var ute och sa det också. Att, men hur kan de inte se oss som en professionell liga? Ja, tyvärr att det är som det är att vi får sluta spela. Men den aspekten är ju ganska oroväckande när man inte gör det. Även om kanske alla, vissa jobbar på sidan och så vidare. Så är det ju ändå, det är väldigt fel att sammanställa det med de andra amatörligorna på något sätt, som man då har gjort i Spanien i det här fallet. Sportsligt tänkte jag på Super League, om man droppar tillbaka dit, för det ska ju fortfarande, om man ska tro det FA har sagt om de vissa ligorna, ska det ju fortfarande koras någon form av vinnare. Och där kan det ju bli en viss problematik i Super League, för att Manchester City leder ju serien när man då tog den på uppehåll, men man har en match till godo på Chelsea som skulle vinna då serien ifall man valde att räkna snittpoäng per match. Och då är ju min fråga till er, vilket lag tycker ni ska koras mästare av Super League, om man nu ska kora en mästare?
Alltså jag har ju varit så inställd på att Chelsea kommer att vinna den här säsongen, så att jag blev nästan förvånad när jag såg att, vadå, kan City vinna? Jag tänkte, oj just det är klart, för att Chelsea har ju en hängmatch där. Jag vet inte, det är klart att det inte blir speciellt rättvist så, och det hade ju varit en fantastisk första säsong för Manchester Citys del om de nu hade vunnit titeln. Men vad ska man göra samtidigt? Mm. Alltså, nu har de själva fått rösta ju, alltså klubbarna. De har fått tre olika val. Så vi får se här vad de tycker är mest rättvist. För att det är ju det som spelar roll egentligen i slutändan.
Men var det Liverpool som åker ur om de skulle köra på det som är ställning i just nu?
Ja, och de är ju toksist också. Så att
då lär ju de rösta för att de stryker säsongen då.
Ja, det kan man väl hoppas att de inte röstar för också, att de själva ska åka ur. Även om det hade varit väldigt befriande att se ett lag rösta på vad de tycker är sportliga rättvisast, oavsett läge liksom. Men jag tror att det har varit lite naivt att tro att lag ska göra det. Samtidigt i England i alla fall, så på här sidan så fortsätter man däremot planera för att starta upp Premier League. Även om diskussionen där går ju kring huruvida man spelarna ska krävas att spela överhuvudtaget. Vi var ju inne på Troy Deeney som valde att inte gå tillbaka till träning av goda skäl, får man ändå säga, förra i tisdags när vi satt här och poddade också. Nu är det Danny Rose som har varit ute i media och sagt här att han vill ju börja spela fotboll, men jag vill inte gnälla på allt bara för att folk behandlar oss som vi vore försökskaniner eller labbrottor, men vi är mitt i en pandemi. Alltså det blir ju en problematik. Och det har vi varit inne på förut också med det här. Vad tycker vi? Hur långt kan man liksom kräva att fotbollsspelare ska liksom komma tillbaka och spela?
Ja, alltså först och främst så såg jag att det var Mariappa i Watford som ska ha varit som ska ha testat positivt, och han var helt chockad och trodde att någonting hade blivit fel, för att han kände inga som helst symptom. Det är ju lite oroväckande i sig på ett sätt, att han, alltså en person som känner eller tycker sig själv vara helt frisk, då tydligen kan testa positivt för corona. Så att Troy Deeney gjorde väl kanske rätt idag att stanna hemma. Jag såg att det var fler i truppen också som valde att stanna hemma där de kommande dagarna. Sett också att Kanté hoppade över någon dag, och det ska ha varit för att han också känner sig lite osäker. Och, ja, alltså det har man full förståelse för. Är det så att man som i Dinis fall har någon i sitt hushåll som är extra känslig eller som kanske inte hade grejat det här om de hade smittat, så är det väl klart att det är svårt att inte känna att det är väl klart att de ska få göra så. Samtidigt så alla kommer ju så småningom tvingas gå tillbaka till sina jobb och kommer leva med den här risken att man kan bli smittad. Och att smittan finns runt omkring en. Och de här fotbollsspelarna har ju liksom sjukvård och liksom de har tillgång till tester två gånger i veckan är det väl. Ja, precis. Så att de har ju liksom de är ju privilegierade i det här, trots att jag absolut förstår att det kan kännas obehagligt. Det är väl egentligen min syn på det hela.
De har också friheten att säga till om de inte vill spela. Jag tror inte att om det är någon enskild spelare som verkligen känner sig illa till mods, så tror jag inte den klubben kommer att liksom straffa den spelaren, om det nu skulle vara så. Men jag håller med om att när det här pågår, när den här pandemin finns, så kommer alla leva med hotet om att man kan bli smittad, antingen i mataffären eller någon annanstans. Så att risken kommer alltid finnas, och jag tror att med alla de testerna som kommer att göras där borta i England, så finns det ingen anledning för dem att vara överdrivet rädda för.
Om vi rör oss vidare till Spanien, så har vi faktiskt en spelare som har valt att nu mitt under det här uppehållet ställa skorna på hyllan helt enkelt. Men inte på grund av i sig då pandemin, men nämligen Athletic Bilbaos Aritz Aduriz. Som bland annat gjorde det här fantastiska cykelsparksmålet på Barcelona i början av säsongen. Har varit med hur länge som helst i La Liga. Men nu då, han skulle egentligen ha avslutat med cupfinalen mot Real Sociedad som har flyttats till obestämt datum i och med att man vägrar spela den matchen utan publik. Vi kommer in på den problematiken lite sen. Men Aritz Aduriz, för er, har ni något främsta minnet av honom som fotbollsspelare? Inser plötsligt att kanske en svår fråga att ställa till vad som kanske inte följer La Liga på samma sätt som undertecknad gör.
Nej, men alltså främsta minnet är faktiskt den här sista sessionen i Bilbao. Där han har ju varit en av de bästa liksom veterananfallarna vi har sett i Europa under hela 2000-talet. Och då menar jag att man kommer upp i den åldern som han har varit i, när han har varit plus 36 och fortfarande levererat på det sättet. Det är inte så många som klarar av att göra det. Vi har ju en ganska känd svensk som har klarat av det, och han är unik på det sättet. Men det är inte så många andra heller som har klarat av att leverera på det sättet som Aduriz har gjort. Och det är mitt främsta minne av honom. Att han ändå blev erkänd under de här sista åren som en riktigt stor spelare som har hållit under väldigt, väldigt lång tid.
Mm. Alltså det är ju verkligen trist att han inte får det här slutet, men precis som du sa när du nämnde den bicykletan mot Barcelona, så är det ju fint att han i alla fall fick göra den. Man får liksom ta med sig det i så fall liksom som något sorts avslutningsminne.
Mm. Det sägs ju dock, eller det pratas om, att det kanske blir en cupfinal för honom trots allt. För att man har då från Athletic Clubs sida nu ansökt till förbundet eller UEFA om att när väl den här cupfinalen ska spelas, för de har ju bestämt ganska tidigt att den här matchen får inte spelas utan publik, vi flyttar den så långt det går. Det kommer kanske krocka lite med det här UEFAs krav för att kvala in till Europa League som man gör då genom inhemska kupperna. Men jag skulle inte förvåna mig om både Athletic Club och Real Sociedad väljer att skrota sina Europa League-platser bara för att få spela den finalen inför fullsatta läktare, när helst det går att göra det. Men de har ju ansökt då om, kan man få spela spelare som inte är registrerade i truppen den säsongen, alltså nästa säsong, ifall man skulle få spela då. Man kan ju hoppas lite ändå på att han kanske får göra den där cupfinalen som en sista match på något vänster.
Men då ska han hålla igång under tiden.
Ja, det är ju det också.
Ju längre tiden går, desto äldre blir han.
Ja, sen är det ju den där höftprotesen han måste plocka in och sånt också. Dessutom. Men han kanske fixar en minut där som inhoppar ändå. På något sätt. Ja, det återstår att se i alla fall. 12 juni. Det är ju långt innan den här cupfinalen kommer att spelas, men det är då i alla fall nu, har vi varit inne på tidigare också, som La Liga planeras att startas. Och enligt spanska radiostationen COP så är det Sevilla-derby, Sevilla-Betis, som kommer vara den första matchen på liksom återstarten av La Liga. Och att resten av spelschemat kommer att släppas och liksom ansökas om godkännande från myndigheter och så vidare nu nästa vecka. Sevilla-Betis
apropå
är ju inget dumt.
Apropå derbyn man inte vill se. Ja. Apropå derby man inte vill se utan publik.
Nej, precis, det känns ju också som en, jag vet inte, det är ju också i Tyskland när du börjar med liksom Ruhrderbyt, Dortmund, Schalke, jag börjar med Sevilla Betis. Man tar de här riktiga publikmatcherna och sätter dem utan läktare första man gör. Intressant väg att gå ändå. Verkar i alla fall vara den matchen då som startar. Och med det sagt, för Italien så fortsätter man också samtidigt träna och närma sig någon form av ligastart. Pratas om 12, pratas om 20 och så vidare, men ingenting är klubbat där. Vidare till Silly. Vi kan börja med att Olivier Giroud blir kvar i Chelsea. Han förlänger faktiskt ett år till med Chelsea. Vad är era tankar om det? Giroud kvar?
Ja, i alla fall ett år till, va? Det, alltså, med den här våren i åtanke så kanske man inte är jätteförvånad. Hade någon sagt i december så hade man blivit desto mer förvånad av att veta att han kommer bli kvar. Men det är ju ett, jag kan tycka att det är ganska smart drag från Chelseas sida att man får den här ganska korta kontraktsförlängningen nu i dessa osäkra tider. Och man vet om liksom vad man får. Att man får en spelare som ja, alltså uppenbarligen kan liksom göra ett avtryck, precis som han har gjort nu under våren i ett par matcher. Lampard verkar gilla honom, alltså hans personlighet och så vidare. Så att det känns ju ganska rimligt. Jag trodde bara inte att han själv ville det. Jag trodde att han själv ville lämna. Det känns väl som en relativt bra lösning.
Det känns ju som att, kan ju vara så att Giroud har fått någon form av samtal från Deschamps också som säger att, ja men, du vet väl att du inte kommer bli petad i landslaget oavsett hur mycket du spelar. Ja, ah, men då kan du lika gärna stanna i Chelsea. Så, för det var ju där det pratades om mycket i vintras där, att han ville bort för att liksom ha en plats till EM:et som då ska spelas 2020. Skulle ha spelats 2020, rättare sagt. Men nu blir han alltså kvar ett år i Chelsea och efter en fin vår. Vidare då. Paris Saint-Germain drar sig ur jakten på Kalidou Koulibaly, den här årliga jakten som sker mellan alla storklubbar under en period tills ingen av dem värvar honom om man stannar i Napoli. Nu känns det ju som att det kanske kan vara en flytt annalkande för Koulibaly, vi har varit inne på det förut, men enligt Le Paris Etienne i alla fall så ska PSG nu dragit sig ur jakten, och då har vi bara ett gäng Premier League-klubbar kvar i den kampen om honom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vilka räknar vi in där då?
Ja, det är ju frågan. Ja, United och Liverpool har ju varit inne på här förr.
Ja, de är så klara. Ja,
och Chelsea borde väl ha ett behov eller ett intresse om pengarna finns.
Ja, för deras skull hoppas jag att de är med.
Exakt, men lite så.
Jag tycker att han skulle vara klockren för dem. Det är precis en sån spelare de hade behövt.
Ja.
Men hade du fler klubbar i det gänget? Ja, men, skulle du slänga in City också där? Eller?
Släng man inte alltid in City.
Arsenal också nämnt. Ja.
Ja, Arsenal har säkert också har ju kopplat samman med, så man slänger ju alltid in alla de där toppklubbarna. Det är väl Tottenham som man oftast inte slänger in i de där sammanhangen.
Ja, de skulle ju aldrig kunna hänga med i ett sånt race om det skulle drivas upp.
Fast det hade väl inte Arsenal heller gjort, eller?
Budgivning här.
Vad sa du? Det hade väl inte Arsenal heller gjort.
Nej, det är om de gräver riktigt djupt i skattkistan och kanske skeppar iväg någon och så vidare. Nej, men det är klart att det är lite kittlande. Det har varit så mycket rykten om honom i så många års tid. Och hade jag fått gå tillbaka så hade jag gissat att han skulle ta det där steget i Premier League för ett par, tre år sedan redan. Nu blev det inte så. Och vi får se om det blir verklighet nu. Men det är bara att gratulera den klubben som får honom. För jag tror att det är en försvarare som passar väldigt bra i England med sin fysik.
Mm. Finns det annars ett bra budgetalternativ i Barcelona? Samuel Umtiti, för han verkar bli ett budgetalternativ i alla fall om man ska tro Sport, som säger att Barcelona då, som försöker finansiera alla påhitt de ska göra den här sommaren, kan tänka sig sälja Umtiti för så lite som typ 315 miljoner kronor, och detta då för att finansiera andra värvningar och för att man anser Umtiti vara överflödig. Till att börja med, Umtiti överflödig känns ju som lite fascinerande, men sen har ju de här skadebekymren han har haft också, men där har ju klubbar som Manchester United och Arsenal kopplat samman ganska mycket med Umtiti tidigare. Vilka tror ni skulle passa att plocka in en Umtiti då? Det kanske är de som inte får Koulibaly helt enkelt, eller?
Ja, alltså Arsenal är ju i stort behov av en mittback. Det har vi ju sagt i 100 år i princip. Men med tanke på att de får ju in Saliba nu som är ganska så ung.
Mm.
Och då tänker jag att Umtiti fortfarande är i en relativt bra ålder. Alltså han är ju inte för gammal på något sätt, samtidigt som han har väldigt mycket rutin. Vad är han? 25, 26?
Ja, 26.
År. 26. Så att vore jag Arsenal så skulle jag se till att värva en ordentlig mittback. Och då är ju han absolut ett alternativ, särskilt då om priset inte är så överdrivet högt och pengar ska liksom finnas ändå. Det handlar ju mest om hur mycket pengar man vill använda. Så har det ju varit för Arsenals del i ett par år här. Att liksom det finns inte ont om resurser, men att resurserna kanske inte används riktigt.
Det har varit intressant för Arsenal också att få in en vänsterfotad mittback. Nu försöker jag gå igenom de som har spelat där i den positionen de senaste decennierna. Jag kan inte minnas att de har haft något första val som varit vänsterfotad. Kostini spelade ju vänster mittback i många år. Han var högerfotad. Och när de var som allra bäst där hade de ju Campbell, Colo-Touré och två högerfötter också. Ett lag som spelat bollen efter backen så pass mycket har ju en fördel av att ha en vänsterfot. Umtiti skulle ju kunna ge dem en dimension till där. Mm. De har haft vänsterfot, nej, men Archimandreal har gått in och spelat mittback och så vidare. Men inte någon av de starkare pjäserna som de har haft som vänsterfot. Jag tror att det skulle kunna ge dem en del.
Mm.
Så det hade varit intressant som budgetalternativ till Koulibaly. Om man inte hänger med i det racet att plocka Umtiti. Jag gillar honom. Så vet man aldrig vad man får när spelare går ner ett hack i karriärkurvan. Antingen tar de ny fart eller så liksom fortsätter de neråt. Men jag hade tyckt att det var, för de pengarna som nämns, 30 miljoner pund, så tycker jag att det hade varit intressant för Arsenal.
Mm. Ja, om till tidsfall. Så antingen så får du ju en av världens bästa mittbackar, eller så kommer du få en väldigt skadedrabbad spelare som spelar max 5 matcher under säsongen. Det är så det känns just nu, med sett till hans senaste säsonger då. Men för det här priset, så absolut, för den kvaliteten du kan få, skulle jag också säga. Liverpool vill ju också sälja för att göra plats för eventuella sommarvärvningar. Enligt The Athletic så ska man nu ha hittat en trio som man ska göra sig av med, nämligen Marko Grujic på lån i Hertha Berlin, Sheridan Shaqiri och även Harry Wilson på lån i Bournemouth. Känns väl ganska logiska spelare att göra sig av med, eller?
Ja, alltså Shaqiri är väl en som man liksom tänker främst på egentligen, med tanke på att även om han kom in till klubben så som han gjorde i och med att Stoke åkte ut, och att han på så sätt inte kostade speciellt mycket, så trodde man ju lite grann att han möjligen kunde göra lite större avtryck än vad han har gjort. Men ja, det beror ju dels på då att Klopp har främst har använt sig av ett system där han inte riktigt passar in, och sen så har han ju haft väldigt mycket problem med skador och sådär. Kan tycka att det är lite sorgligt bara att om det skulle sluta så här, att det inte blev så mycket mer av det. I övriga fallen så har jag också förståelse för att man kan tänka sig att göra sig av med både Grujic och Wilson. Får se här nu hur liksom, ja, jag kan tänka mig att coronan kommer liksom ställa till en del ändå. Kanske inte lika lätt att göra sig av med spelare, att få spelare sålda på det sättet. Så att, men absolut, vill man då plocka in Timo Werner och måste liksom göra lite plats för det, så känns det väl fullt rimligt att man städar ur lite, så att säga.
Mm. Alltså, personligen känner jag att Shaqiris del, så känns det som han ändå har gjort precis där lite han var värvad för att göra. För att han var ju, när han kom in så var det ganska klart att han skulle inte vara ett första val i offensiven. Men samtidigt så har han bidragit med en ganska stor liksom bredd. Det är en spelare som du vet precis vad du kommer få av när du kastar in och behöver rotera och så vidare. Så ur den aspekten tycker jag ändå han har gjort lite där man kan vänta sig av honom under sin tid i Liverpool.
Ja, han gjorde ju några viktiga punktinsatser förra våren där han kom in och var ganska matchavgörande i några inhopp. Och jag håller med. Sen är det så att jag tycker att man kan se på Liverpool hur de har byggt klubben steg för steg. Att nu vill ju de ta nästa kliv. Och reserverna ska inte vara andra klassens reserver, utan de går upp ett steg i butikshyllan nu och börjar titta på en sån som Timo Werner. Och det tycker jag är ett, och liksom det ryktas om Koulibaly och så vidare. Det innebär ju att de kommer ha riktigt, riktigt bra spelare som även sitter på bänken ibland. Och det tycker jag är ett tecken på att de börjar ju nu rusta för att vara Europa-toppen över tid. Ungefär ta sig upp på den här nivån som liksom Manchester United var i början av 2000-talet. Där man är så attraktiv som klubb så att du kan värva riktigt, riktigt bra spelarna, eller spelare på marknaden. Och de accepterar att okej, jag köps inte till den här klubben som startspelare, utan jag kommer vara en spelare i rotation kring en position, men det är i alla fall så attraktivt att vara i den här klubben just nu för att de spelar så bra fotboll, de står högst upp i hierarkin och jag tjänar rätt bra pengar i lönekuvertet ändå, så jag kommer vara nöjd även om jag inte liksom köps in som startspelare. Jag menar, Timo Werner är ju Liverpool har ju inte värvat den typen av spelare för att vara någon rotationsspelare tidigare.
Om man slänger in ett annat namn, Adama Traoré, har du pratat lite löst om också.
Ja, precis. Och jag menar, då tar vi en spelare som har varit en av Premier Leagues bättre den här säsongen och som skulle kosta fruktansvärt mycket pengar eftersom man har såna extrema spetsegenskaper och är så spännande och liksom så sevärd. Han skulle ju kosta enorma pengar. Och det är inte heller säkert att det är en spelare som... Jag ser ingen position för Adama Traoré i Liverpools elva sådär automatiskt. Men det är klart att det ska vara väldigt intressant för dem att ha honom i truppen. För att han kan ju hoppa in i sista halvtimmen i en match och verkligen i ett låst läge se till så att han löser upp lite knutar. Men det jag menar är att Liverpool har ju med de här ryktena, så är min känsla att de försöker nu spänna bågen ytterligare och värva den typen av spelare som andra hade köpt som startspelare, de köper Liverpool som rotationsspelare nu.
Mm. Som sagt, det är ju en, också en coronasituation att ha i åtanke inför det här transferfönstret. Och Neymars agent, Wagner Ribeiro, har i alla fall insett det, verkar det som. För han säger till Fox här att det blir ingen Neymar till Barca den här sommaren heller. Jag tror Neymar stannar i PSG för att marknaden är annorlunda. Fotbollens ekonomiska värld kommer förändras, säger då agenten till Fox Sports. Ja, känns väl inte så konstigt, eller? Kan vi bara stänga Neymar-butiken så slipper vi hålla på och tjata om den hela sommaren igen? Känns ganska tryggt.
Ja, jag tänkte precis säga det faktiskt. Att då kan vi räkna bort en bomb där i alla fall. Vilket på ett sätt är lite trist. Man gillar ju när det, liksom, när det skakar till lite. Och han gillar ju uppenbarligen när det skakar till lite också. Och det hade ju förstås varit helt bizarrt att se honom gå tillbaka på så många sätt. Jag säger inte att det vore fel, men det vore... en oerhört märklig syn. Men nej, det känns för rimligt att coronan har ställt till det för ganska många.
Det blir intressant att följa den kontraktssagan då som kommer utspela sig under den här säsongen om man stannar i PSG. För att om man skulle stanna hela det här kommande säsongen i PSG, då har ju bara ett år kvar på kontraktet sen. Och det är ju sällan spelare av den kalibern har ett år kvar på kontraktet. Då brukar det ju blir ganska mycket huggsexa om dem.
Mm.
Och PSG har ju redan börjat liksom förstå vart det barkar igen. De vill ju knyta upp honom. Jag såg någonting om att de har erbjudit honom liksom 500 000 pund i veckan eller mer än så för att skriva på en kontraktsförlängning. Och det känns ju som groteska pengar, inte minst i denna coronasituation.
Ska ju sägas också, märka att agenten säger jag tror Neymar stannar i PSG. Så vi behöver inte stänga det helt än. Vi har en liten lucka som fortfarande är öppen. Men samtidigt så Barcelona jagar i alla fall Lautaro Martinez också. Där känns ju som att den affären är lite närmare. Nu har det kommit italienska uppgifter om att Inter har hittat en potentiell ersättare när Lautaro då sannolikt kanske lämnar i sommar, nämligen Sergio Aguero. Och då är min första fråga, är det realistiskt att tro att en sådan affär kan ske? Är Aguero till Inter? Skulle Inter överhuvudtaget ha pengarna som skulle krävas? Eller skulle Aguero vara intresserad? Vad tror ni?
Alltså, det enda som jag tycker i alla fall talar för att det skulle kunna hända är ju om Citys Champions League-förbud står kvar nu. Det kommer ju avgöras här i början av juni. Någon sån där ultrasnabb process som CAS kommer ta tag i. I övrigt så ser jag inte riktigt. Jag såg något uttalande för några veckor sedan om att han... Nej, att han planerar liksom att avsluta sin europeiska karriär i Manchester City för att sen återvända till Argentina. För att jag för mig att hans familj bor i Argentina, så att han bor själv. Jag tror det är så i alla fall. Och jag menar, om man liksom väger in sådana aspekter så ser jag det som troligare att han i alla fall stannar så länge Pepe är kvar möjligtvis, alltså ytterligare ett år, och jag menar han behövs ju också. Det är klart att Jesus har varit liksom ganska bra på sistone och att han är en bra spelare, men det är väl klart att man kanske, alltså man gör sig inte av med Aguero hur som helst, trots att han är 31 år eller vad han är, han fyller väl 32 till och med i år. Så att nej, jag har lite svårt att säga att han själv skulle vilja lämna i alla fall.
Innan vi går in på lite lyssnarfrågor så kan vi bara ge en veckovis Pjanic update att han nu senaste uppgiften tackat nej till Premier League-klubbar i alla fall, så att vi får se vilken annan klubb han kommer att bytas till. Men det kan ju fortfarande bli en PL-klubb. Man ska inte ta allting för att det ska vara skrivet i sten vid dessa tider. Som sagt, lyssnarfrågor. Ska vi börja med Rugi Eriksson här pratar om Real Madrids högerkant. Det är uppenbart att det behövs in spets i anfallet och med egenskaper som kompletterar Hazard och Benzema. Har man råd att vänta på Mbappé hur länge som helst eller bör man agera redan i sommar? Vad tycker ni? Behöver Real Madrid, om man inte får Mbappé då, vilket väl känns osannolikt om man får den här sommaren, behövs det komma in något offensivt där?
Ja, det beror på vad man alltså, vad man kräver av laget den här säsongen. Ska de få fortsätta bygga sten för sten eller ska de ta sig upp till den absoluta toppen direkt igen? Det kan ju vara en... Säg, alltså att Mbappé står högst upp på deras önskelista, det är ju en ganska vedertagen tes. Och det är ju ett problem om man värvar någon spelare som ska vara där temporärt i väntan på den nästa spelare ska in. Så att det finns ju ändå spelare som alltså offensiva spelare som kan använda. Jag ser nog, alltså jag tycker nog man kan vänta. Om man har fått indikationer på att man tror att man kan få Mbappé nästa sommar, så hade jag väntat.
Känner nog samma sak skulle jag säga som du gör. Det finns ju ganska många alternativ. Vi har pratat om Sadio Mané lite, som ju såklart hade varit ett spel som hade förbättrat dem, men det hade ju kostat minst lika mycket som att plocka en Mbappé, känns det som, med tanke på den säsong Mané har gjort i Liverpool och den status Liverpool har införskaffat sig. Om vi går vidare här, Zigzag frågar också lite om det inte blir den här, vem ska de gå för då? För han pratar om Manchester United med, och säger att United börjar träna igen, ett anfall med Pogba, Bruno, Rashford, Martial och en förhoppningsvis Sancho. Hur bra kan det bli? Och ifall de inte får Sancho, vem ska de gå för då? Tack för en fin podd. Tack själv för att du lyssnar, Zigzag. Vad säger ni?
Ja, nej, det kan ju bli väldigt bra, ja. Absolut, med tanke på att alltså, vi har pratat mycket om Uniteds högersida. Och den hade väl förmodligen Sancho fyllt ganska väl, och inte minst så finns det utvecklingspotential i honom eftersom att han fortfarande är så pass ung. Skulle det inte bli av nu i sommar, det lär säkert bli av alltså någon gång, men skulle det inte bli av redan i sommar så är det väl fortfarande Grealish som är på tapeten, alltså som nämns liksom som den som man kommer gå för då. Och det verkar ju själv som att han väldigt gärna vill flytta dit, så att jag hade nog trott lite grann att det blir han i så fall.
Men hur skulle det funka?
Ja, jag är nog inne på samma linje där.
Alltså skulle man spela Grealish, Bruno Fernandes och då förutsätta Pogba lämnar då, eller? På mitten?
Nej, alltså no. Han kan ju spela lite... Alltså han har ju använt sig väldigt många olika positioner egentligen i Aston Villa och är egentligen... ja, det är nästan lika bra var han än spelar och har i alla fall liksom haft otroligt stort inflytande på Aston Villas spel vart han än har spelat. Så att han kan absolut gå in till höger.
Ska vi dra en fråga till innan vi stänger butiken? Marcus Sundell frågar, när vissa ligor ställer in och vissa ska spela klart sina, hur tror ni kval till CL och EL påverkas till nästa säsong? Och ja, det är ju väldigt svårt att veta Champions League, så det är ju, planerna ligger lite längre fram i tiden där, om vi säger så, än nu direkt i liksom försommaren.
Ja, man är glad att man inte behöver sitta med det där pusslet nu för att pussla ihop spelscheman och hur allting ska liksom dribblas ihop för att det ska fungera. Jag tror att det blir rätt intrikat, och det märker man ju bara med allsvenska, nu de ska lägga allsvenska spelschemat här, att de måste avvakta för, ja, med UEFA-kalendern och så vidare. Det är rätt komplicerat det där, och sen är det ganska många olika parametrar man ska ta hänsyn till när man ska lägga de där spelschemarna, säkerhetsaspekter och så vidare. Så att ja, det får vi nog avvakta, återkomma med och diskutera längre fram när vi har en lite klarare bild. För att bara slänga in en fråga som vi hade uppe på tapeten i en tidigare podd.
Absolut.
Det var någon som frågade där om swap deal. Om det fanns någon möjlig som alla skulle tjäna på.
Ah, swap deal. Då kom vi på någon såg...
Ja, men jag diskuterat, såg ett rykte där. Det diskuteras om att Arsenal skulle byta då Alexander Lacazette mot Thomas Lemar.
Ja, den har ju kommit upp igen, ja.
Ja, och där kan man väl ändå se att Arsenal hade ju kanske fått en synergieffekt om man fått in Lemar. För han hade man kunnat flytta fram Aubameyang i sin strikerposition, där jag hävdar att han kommer vara som allra bäst. Mm. Och Lacazette hade ju fått en ny miljö. Han kanske hade behövt en ny miljö nu, för han har ju faktiskt vacklat lite i form den senaste säsongen. Och Lemar tror jag hade varit en spelare som hade passat väldigt bra i Arsenal.
Så att, och Lemar behöver ju också
hade
bytet
varit en sån...
Vad sa du? Lemar behöver ju dessutom bytet också. Sätter vann ju.
Ja, han har ju kört fast i Atletico. Ja. Så att det kanske hade varit en sån affär där alla olika intressenter hade gynnat sadeln.
Mm. Håller helt och hållet med på den punkten faktiskt. Så vi hoppas på Lemar Lacazette swap då här för alla skull, samtidigt som jag tackar er Frida och Kalle för att ni tog er tid även denna fredag och vara med. Vi ses nästa vecka allihopa. Ha det gott till dess. Hej då.